Partiet består idag av mig, Oskar, av Simon och Henrik. Och vi ska idag bland annat prata om var man bor. Vi ska börja i en halleluja-artikel. Vi har den här veckan som har gått, början av maj 2024, läst en artikel i Dagens Nyheter som handlar om bussning av skolelever. Och bussning av skolelever, det är en sån här populär åtgärd som föräldrar alltid älskar, där man tar elever ofta från lågpresterande skolor, stänger deras lågpresterande skola och bussar dem till högpresterande skolor i tron att de då magiskt kommer att bli högpresterande elever. Ofta så ignorerar man ju bakomliggande andra faktorer som skulle kunna ha haft en inverkan på resultaten. Men skit i det, det låter bra det här. Och DNs artikel har liksom tonen av att göra en tidsresa tillbaka till 2010-talet när det var liksom halleluja stämning och nu löser vi integrationen. Man kan till exempel läsa sådana saker som citat: bussningen kombinerades med medvetna pedagogiska insatser, till exempel ett tvålärarsystem där eleverna hölls i samma klass och där de uppmuntrades att invänta och hjälpa varandra så att alla rörde sig framåt samtidigt. Slutcitat. Och det här låter ju fint och vackert, att alla ska röra sig framåt samtidigt. Eller? Är det så här lärande verkligen fungerar? Att alla rör sig framåt samtidigt i samma takt? I svensk pedagogik så är det ju nästan en trossats att det är så. Jag vet inte riktigt hur många lärare som faktiskt undervisat en grupp studenter som faktiskt delar den bilden av att det är så det går till eller ens kan gå till. Men låt mig då fortsätta och citera följande från artikeln. Arbetsmetoden att hålla ihop en klass trots stora skillnader skapade också en frustration hos vissa elever som kommit längre i sin språk- och ämnesutveckling. Men även deras resultat förbättrades enligt Stefan Lund, som då är en av forskarna som gjort den här studien. Även om de kunde tycka att sammanhållningen av klassen och repetitionerna gjorde lektionerna tråkiga. Ett sätt som användes för att minska deras otålighet var att låta dem hjälpa de elever som halkade efter.
Men alltså okej, det här känns ju dumt. Vi har ju pratat om bussning av elever tidigare, vi har gått in i forskning på det här och det kan ju ha lite olika utfall. Generellt sett så ser man ju absolut en förbättring hos eleverna som bussas. Och vi har ju tidigare sett studier som visat på både sämre och oförändrade förmågor hos dem som dit var bussarna anländer helt enkelt. Men det här låter ju inte alls rätt att de andra eleverna ska agera hjälplärare.
Ja, det här är ju faktiskt kuddflickor i industriell skala.
Okej, nu bara magkänslesvaret här. Att det är väl den enda åtgärden som jag tycker verkar rimlig. Om det handlar om att... Och om jag förstod det rätt så hävdar man att de eleverna också har fått bättre resultat. Det känns ju hyfsat rimligt just eftersom den pedagogiska processen i att behöva lära ut någonting är ganska positiv.
Så jag köper inte det där för 5 öre i ett resultat i en studie. Alltså när man gör såna här grejer och sen sätter in en massa specialinsatser med lärare och sen så plötsligt går kanske resultaten upp lite. Det relevanta är ju vad som händer om man gör det här på nationell skala och inte har hela landets uppmärksamhet på sig och vet att man kommer att bli uppföljd på det. Så nej, jag köper inte den idén att du skulle på något sätt lära dig mer av att behöva liksom undervisa lågpresterande och inte då själv få gå vidare i matteboken.
Det ligger någonting i det.
Alltså det är ju en sån här tydlig sägning som de gör här att resultaten förbättrades. Och det kan de ju ha gjort, men det beror ju på vad man jämför med. Resultaten hade kanske kunnat bli ännu bättre. Men det är i alla fall glädjande att resultaten faktiskt har förbättrats. Man hade kunnat tro att de hade försämrats också.
Men kan ni tänka er det här, liksom att plötsligt, ni går i grundskolan, tänk tillbaka till grundskolan och så plötsligt en dag så liksom ökar er klass i storlek med 30% och de som bussas in då har svaga kunskaper i det svenska språket, ofta verkar det vara i de här fallen, ligger långt efter i undervisningen och så plötsligt så, nej, du får inte gå vidare i matteboken. Du ska nu vara hjälplärare åt den här, din nya kamrat här som inte som ligger långt bakom dig i matteundervisningen.
Ja, jag är uppvuxen med en annan typ av skola där det, den tillökningen skedde någon gång när klassen växer och sen så är det någon liten by en bit bort som vars elever har gått i grundskolan eller liksom lågstadiet i den byn och sen ska de bussas in till en större mellanstadieskolan eller om det var högstadieskolan. Så jag menar, det ser man ju och ja, det påverkas man ju av så att säga, det är en del av livet. Men nej, det blir ju lite märkligt. Det jag sitter och funderar på, det är ju, är lärande, är det en, alltså är lärandet i en klassrumsmiljö, är det kollektivt? Alltså är det så att man lär ut en klass? För man kan ju också se på det som att det ges undervisning och sen så kan man ta till sig undervisningen individuellt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, det kanske inte påverkar så mycket någon annan lyssnar och så vidare, får lite uppmärksamhet från läraren och så vidare. Men om det är kollektivt, då blir det nästan ännu sämre att bussa folk. Om du tänker att det finns en lärandeprocess där man behöver på något sätt som grupp.
Nu använder du väldigt farliga ord här när du pratar om individualitet och grejer. Det här har vi inte lärt oss än i den svenska staten. Men vi har ju sett, vi har citerat statistik tidigare om att läraren i klassrummet lägger undervisningen på den 40:e percentilen i klassen. Så om du då fyller på underifrån så kommer ju undervisningen, enligt det här resultatet, att dummas ner. Eftersom den 40:e percentilen bara blir då på en lägre nivå än vad den var tidigare. Så då kommer alla lära sig mindre.
Jag tror att det är den effekten som man definitivt tydligt skulle se. Jag tror inte lärandet är kollektivt på det sättet. Däremot så är ju miljön i vilken man ska tillskansa sig kunskaperna, den är beroende av kollektivet som är runt omkring. Så på så sätt kan det ha en påverkan. Men på Oskars fråga, om jag bara tänker tillbaka vad jag själv skulle ha gjort i ett sånt läge, är nog att jag skulle helt enkelt ha... Jag skulle nog inte ha gjort det. Jag skulle ha vägrat. Sen skulle jag suttit och hållit på med annat. Och sen skulle jag ha räknat vidare i matteboken själv. Och om jag inte hade fått nästa mattebok så hade jag köpt nästa mattebok. Så hade jag räknat den själv. Så jag tror jag bara hade givit ett stort finger åt lärarna och sagt, jag gör som jag vill.
Det här är farlig individualism och det här måste vi naturligtvis få bort. Rycka upp likt ogräs ur den svenska kunskapsmyllan. Men det är viktigt att förstå att den här typen av åtgärder är fullt i linje med svensk pedagogisk filosofi. Det som är viktigt i Sverige idag, det är att förbättra utfallet för de sämsta eleverna. Det är de som är allra viktigast och fokus för skolpolitiken. Och nästan allting skrivs om de svagaste eleverna. Vi skiter fullständigt i de högbegåvade eleverna. De får vi lämna åt sig själva. Och att deras talang och förmåga förädlas i lägre grad än vad den hade kunnat göra, det skiter vi, därför att det kommer ändå gå rätt så bra för dem. Så då bryr vi oss inte om att vi liksom missar folk som hade kunnat bli forskare eller entreprenörer i världsklass och att de då bara blir högpresterande istället för världsklass. Det skiter vi. Det är mycket viktigare då att rädda de här lågpresterande, och det är de allt fokus i den svenska skoldebatten och pedagogiken hamnar på.
Bara för att liksom lägga till där, i att för den som tycker att Oskar raljerar lite eller låter lite osannolik, så har han faktiskt rätt. Det är bara att tänka på skolan som välfärd. Och jag tror att det är många som buntar ihop skolan med till exempel vården som är en av de här sakerna som staten ska stå för. Och det är välfärden. Och välfärden, och till exempel A-kassan. Välfärden är till för att hjälpa de svagaste i samhället. Det skulle jag inte... Det är en fras som är lätt att ta till sig, som jag tror många skulle hålla med om. Och problemet blir när man lägger in skolan i den klassen, så att säga, av varor. Därför att skolan bör inte vara till för de svagaste i samhället. Skolan bör vara till för alla, och det står i för sig också i lagen att den ska vara. Men jag håller med om att den ses nog som om den var del av välfärden. Och då är den till för de svagaste. Så att, jag håller helt med Oskar. Jag tror att det är ett extremt korrekt sätt att tolka hur den svenska synen faktiskt är på skolan.
Nu drar jag det här bara fritt i minnet så jag kommer inte ihåg exakt hans namn. Men det finns ju den här sociologen och forskaren Roland Paulsen, tror jag han hette, som hade forskat om högbegåvade barn och hur de upplevde svenska skolan. Jag kommer ihåg att jag läste en rapport som han hade skrivit för flera år sedan. Så det är mycket därifrån som jag har fått de här fantasierna. Men det är också, alltså det är också erfarenhet av hur det faktiskt fungerade på min tid. Jag känner igen allt det här som, alltså den här modellen för hur svenska skolan faktiskt fungerar. Okej, men låt oss ge upp på den svenska skolan. Låt oss, istället för att beklaga oss över det här, låt oss ta det till dess naturliga slutpunkt istället. För att det här är väl ett väldigt vackert begrepp, att man ska försöka då hjälpa de svagaste och ha det som filosofi och grundkonstruktion för skolan. Så kan vi inte bara ta det ännu längre? Det är ju orättvist, inte bara att vissa elever ligger före andra i samma klassrum, utan att vissa skolor ligger före andra i läroplanen. Vore det inte då mest rättvist på nationell nivå att vi väntar på alla elever så att ingen liksom kan gå vidare och gå före innan resten av eleverna i riket har lärt sig föregående koncept? Så vad vi skulle kunna göra är kanske att införa någon slags rapportering av var alla barn befinner sig kunskapsmässigt. Och sen så får de då privilegierade eleverna som kommit lite längre, de får vänta tills de skolorna som ligger efter också har lärt sig, har lärt alla eleverna det de just håller på med. Det vore ju i vårt socialdemokratiska samhälle lite omoraliskt att gå vidare i undervisningen innan alla har förstått. För då skulle ju då de här starka skolorna få fördelar på bekostnad av de svaga. Så medan då de här starka skolorna väntar på att de långsammare eleverna i andra skolor kommer ikapp, så kanske vi kan bussa dem istället från deras fina villaområden i Djursholm och på Lidingö till miljonprogramsskolorna, och så kan de kanske sitta i klassrummet i Rinkebyskolan och hjälpa till med undervisningen så att barnen lär sig lite snabbare. Tror ni att det här kan vara en bra lösning?
Ja, jag menar, vårdköerna ska ju vara samma i hela landet, så varför inte utbildningsköerna?
Och då kan man ju fråga sig att, ja okej, men då kanske det finns vissa osolidariska, onda människor som väljer att flytta till en kommun som ligger långt bort ifrån behövande ungdomar, kunskapstörstande ungdomar. Och det gör ju att det här är ju, det finns ju svaghet i systemet då, om folk segregerar sig just till Djursholm och Lidingö. Så att vi behöver ju naturligtvis nationalisera det här systemet. Vi behöver förstatliga det här och se till att det sker på nationell nivå, så att det inte bara är internt i kommunerna. Och kanske behövs en ny myndighet för att kontrollera var alla Sveriges elever befinner sig kunskapsmässigt. Den skulle kanske kunna heta Kunskapsjämlikhetsverket. Och så får den det viktiga samhällsuppdraget att se till att ingen otillbörligen tillskanskar sig kunskap som de inte är redo för ännu. Man blir ju då först redo när resten av ens årskull i hela riket är klara med föregående steg. Så till dess så kan man ju blott vänta. Det här skulle ju leda till en perfekt jämlik skola i alla fall. Är inte det målet?
Jo, det ska du väl göra. Samtidigt så har man ju ändå vissa tendenser i samhället ibland att vilja ändå försöka normalfördela saker och ting. Så man skulle ju också kunna tänka sig att det här verket faktiskt skulle ägna sig åt normalfördelning. Så man delar in eleverna i olika kohorter. Och det ska göras slumpmässigt såklart, för alla har ju samma förutsättningar och ska ha samma förutsättningar. Och då tvingar man helt enkelt in vissa eleverna i en viss kunskapsnivå. Om de inte når den, så det är först då man får så att säga ett dåligt betyg. Ett bra betyg är om du lär dig exakt så mycket eller lite som du ska eller inte ska lära dig. Så skulle jag nog designa om man vill lägga en liten snits på det hela.
Vänta, du gick från en normal fördelning till ett antagande om att alla har samma förutsättningar. Det var ju lite... För det är ju ett annat alternativ, att man faktiskt skulle göra en fördelning utifrån kunskapsnivå, man gör tester och sen så blir man placerad i en jämförbar nivå då. och att man sätter ambitionen utifrån möjligheten på den nivån. Och då får alla en bättre undervisning. Det hade ju varit ett annat alternativ. Men då förutsätter man att alla inte har samma förutsättningar. Nej.
Ja, okej, vi ska gå vidare. Vi inser att vi kanske inte riktigt får gehör ännu för våra planer på att förbättra svensk skola. Världen är ännu ej redo för vår vision här. Men vi ska titta lite på andra aspekter av jämlikhet eller ojämlikhet. Vi har läst en rapport av Mäklarsamfundet samt en artikel i Svenskan baserat på den här rapporten där man också har intervjuat två forskare från KTH som handlar om hur kriminalitet påverkar bostadspriserna. Vi vet ju att det skjuts och sprängs friskt i vårt avlånga land. Tyvärr har vi ändå inte nått den punkt då skjutningarna och sprängningarna är fullt jämlika som den vackra skola vi precis designade. Så vi kanske behöver en annan statlig myndighet som då ansvarar kanske för att normalisera skjutningarna. Så om det har skett skjutningar på något område i en stad så kan de kanske gå ut och skjuta även på andra områden så att det blir lika jämlikt. Men fram till dess tyvärr så ligger vi ju i ett läge där det skjuts mer på vissa ställen än andra. Och det menar då Mäklarsamfundet påverkar bostadspriserna. Så det här låter ju farligt. De har identifierat, KTH-forskarna som Svenskans artikel intervjuar har identifierat vad de kallar för hotspots med cannabishandel och skottlossning. Och bostadsvärdena nära dessa hotspots sjunker med ungefär 1,5% för varje procentenhet förhöjd brottslighet. Och det här kan då ta sig uttryck till att om man jämför en plats med hög brottslighet jämfört med låg brottslighet och kontrollerar för andra faktorer så finns det en priseffekt på ungefär 10% på bostadsbeståndet. Och det blir ganska mycket ändå.
Ja, det blir ju precis. Om man skulle räkna om det på något sätt, ta en brottskategori och sen så ser du hur mycket skulle det krävas för att påverka bostadspriserna med x procent då. Så kan du räkna ut vad en skjutning faktiskt kostar. Det är ju förmodligen den största kostnaden, även om man räknar in liksom skador direkt mot person, människoliv och så vidare. Så de ekonomiska värdena av en enskild skjutning borde sätta sig mest på bostadspriserna, om jag tänker rätt.
Ja och nej. De identifierar i den här artikeln två olika typer av effekter på bostadspriser. De långsiktiga och de kortsiktiga. Och där de långsiktiga har mer att göra med långsiktig otrygghet. Det, till exempel så när det byggs kollektivtrafiksknutpunkter så förknippas detta ofta med stök och otrygghet, menar Mäklarsamfundet. Och det sänker attraktiviteten för en egenskap som Mäklarsamfundet kallar för goda kommunikationer. Det ska vi prata om lite mera snart. Men ett exempel på det enligt Svenskan är Odenplan i centrala Stockholm. Där som har nu fått en ny station för där pendeltåget ansluter till tunnelbanan. Och det är kanske på något sätt värdehöjande. Men på ett annat sätt värdesänkande. Eftersom närområdet hamnat på polisens kartor för öppen droghandel. Upps, det här hade ju ingen kunnat förutse.
Det finns en poäng till att ta hänsyn till i det här faktiskt. Därför att om priserna går upp ner på ett ställe så går de ju i det här läget förmodligen upp någon annanstans. Det finns väl i det här läget lite zero, man kan nog se det som ett nollsummespel. Därför att om jag bor på Odenplan så kommer ju inte min inkomst så att säga eller förmåga att betala x pengar varje månad för att kunna finansiera ett lägenhetsköp och förändras utav det. Det betyder att om jag flyttar så kommer priset bara gå upp i sådana fall på Östermalm sig, som är långt bort från Odenplan. Och kanske är bättre. Så att jag vet inte om det blir en nettoförlust egentligen för samhället, men det blir ju en segregerande snedfördelning som gör att det blir en omfördelning
av
tillgångarna i samhället.
Det där är en jättegod poäng, och dessutom, du säger ju det också, att värdena minskar som mest där de redan förmodligen vara lägre till att börja med. Så att det är ju en väldigt ojämlik riktande effekt.
Ja, det blir ju som en skatt, en otrygghetsskatt på tillgångar som redan kanske var redan utsatta för otrygghet, helt enkelt.
Nej, vore det inte bättre om alla tillgångar kostade lika mycket? Det vore jämlikare. Vi får helt enkelt gå omkring och skjuta. Vi får ha den här myndigheten som går omkring och skjuter på Östermalm så att tillgångsvärdena där också går ner.
Det här är ju en intressant fråga. Om det har gjorts studier i andra länder, om det skjuts överallt, hur påverkar skjutningarna bostadspriserna där? Kan den här effekten, det kan vara så att det avtar vid en viss punkt och att vi skulle kunna befinna sig i någon slags extra känslig punkt, om man skulle göra jämförelser mellan länder till exempel, att det skulle kunna vara så att finns det trygghet överallt, då har inte det här någon riktig effekt för att det är inte det som folk tittar på. Finns det otrygghet överallt så kan man ändå inte komma undan. Men någonstans där det börjar finnas tydliga och tillräckliga skillnader så är prisförändringarna som konsekvens av otrygghet som störst, och att vi skulle kunna ligga någonstans ganska nära en sån punkt i vissa delar av Sverige.
Det finns ju ett litet problem i ditt resonemang i att det tyvärr är möjligt att lämna landet om man verkligen inte tycker om trygghetssituationen. Och det finns ju exempel på andra länder i världen där otryggheten är så stor att folk drar. Nu är vi inte där i Sverige, inte ännu i alla fall. Förhoppningsvis aldrig. Men det skulle ju kunna hända också vid tillräckligt höga nivåer. Så vad du behöver göra är helt enkelt att begränsa folks rörlighet. Dra in deras pass kanske så att de inte kan flytta utomlands och behöver bo kvar.
Förlåt, men där ifrågasätter jag nog. Jag skulle gissa att det redan finns effekter att folk väljer att flytta på ett annat sätt på grund av förändrade otrygghetsmönster. Men det är såklart vi behöver ha siffror på det. Min poäng var någonstans på samma sätt som att det skjuts mest när gängen är i konflikt och sen när de har etablerat total dominans, då slutar skjutningarna. På samma sätt så kan när otryggheten är väl etablerad så finns inte den här friktionen som gör
men vänta, det handlar inte bara om gängskjutningar och grejer. Alltså det handlar ju också om att dina barn blir förnedringsrånade på väg till skolan.
Vi välkomnar alla typer av brott.
Ja, men det enkla svaret egentligen är, man tittar också på sådana länder där det är så att det är, med citattecken, otryggt överallt. Ja, det är inte otryggt överallt. Därför att det skapas enklaver av trygghet genom gated communities och andra typer av lösningar för att skapa oceaner eller små ställen av trygghet.
Så oaser att, menar du?
Oaser,
ja, de onda rika kommer ju alltid att skapa sig oaser. Så de kommer ju alltid att klara sig ungefär. Det är ju medelklassen och de fattiga som får bära korset egentligen. Men de skiter vi väl i, eller?
Memigt kan man göra det, men det tycker jag inte man ska göra. Dessutom så är det ju de som i sådana fall står för de stora väljargrupperna. Så de borde ju inte skita i det. De har ju varit duktiga på att rösta tidigare, så de borde kunna rösta framgent också.
Vi pratade då om det här långsiktiga prisfallet, men en annan intressant effekt som kommenteras i artikeln av KTH-professorn Mats Wilhelmsson är att vid överraskande eller oväntad brottslighet så finns det också prisfall. Han har sett ett prisfall på mellan 3-5% direkt efter en skjutning, och den effekten har hängt kvar under halvårslånga mätperioder. Så att alltså, även när det är ett så att säga finare eller mera tryggt område där det inte har skett mycket brott och det skjuts plötsligt, så påverkar det bostadspriserna. Så det betyder att du kanske kan sänka tillgångsvärdena på Östermalm med några välplacerade skott.
Jag ser arbitrage opportunity. Du kan köpa bostäder där det precis har skjutits, och du kan betta på marknaden på ett visst sätt och sen skapa lite skjutningar.
Ja, eller om du vill flytta in någonstans. Alltså, om du kanske inte har stort kapital nog att köpa många olika bostäder och spekulera, utan du bara vill optimera din privatekonomi, så är varje kula kostar mellan 2-10 spänn beroende på vilken kaliber du vill ha, men kan ge flera 100 000 kronors rabatt när du köper en lägenhet ifall du avfyrar dem.
Vänta här lite grann, ni har ju hört talas om bulvanköp där du ska gå omkring och trissa upp priserna på något sätt, men vad kostar faktiskt ett mord på den svarta marknaden? Och kan ni inte tänka er att en liten skenskjutning eller liksom någon slags, alltså du skulle förmodligen kunna ha en affärsmodell på att beställa det här. Du behöver inte ens gå och skjuta själv. Ta det, liksom, ta det den riktiga vägen så att säga, via den svarta marknaden för beställningsskjutningar. Och sen så beställer du ett par tre skjutningar. Du och dina polare som vill köpa in det i något fint område. Och sen så köper ni och effekten är kanske bortblåst om 6 månader eller mer. Det här är en affärsmodell som är mycket hållbar.
Den verkar problematisk om man ska vara ärlig. Det finns en annan sak som är problematisk i det här när jag hör dig beskriva, Oskar, i att det är också så att om det nu är så att det går ner 3-5% direkt efter en skjutning till exempel. Det är ju också en då otrygg skapande händelse som gör att man kanske vill flytta. Men då har vi också den här inlåsningseffekten på, om du sa upp till 6 månader, där man inte ska flytta. Vilket betyder att man skapar någon form av moment 22 där man inte ska flytta för att då tappar man pengar. Men man vill ju flytta för att komma bort från otryggheten. Återigen en skatt.
Och det här är ju, den psykologiska effekten blir ju att man på något sätt, man måste värdera sin psykologiska trygghet till den differensen. Så att antingen så flyttar man och förlorar de här pengarna nu, man vet att det här kommer att återhämta sig. Eller så lider man. Och differensen i det här lidandet måste man på något sätt värdera. Och det beror på hur rädd man är så att säga och vilka andra förutsättningar du hade i livet. Men att bara tänka sig att det finns människor som behöver ta kostnaden för att man känner sig liksom tillräckligt hotad för att man ska vilja ta sin familj därifrån. Mm. Så att man betalar en stor, det betyder ju att det finns ett faktiskt liksom, det finns ett trygghetsvärde.
Ja, intressant. Och artikeln går också in lite på det här som ni är inne på nu. Där Stockholms stad har gjort ett antal enkäter om trygghetsfrågorna. Och statistiken att 22% av stockholmarna svarar att de kan känna viss oro när de vistas i sitt närområde, den är kanske inte så meningsfull utan någonting att jämföra med. Men mer intressant blir det när vi tittar på hur många som kan tänka sig att flytta eller som vill flytta på grund av kriminaliteten. I Hässelby, Vällingby, Järva och Skärholmen svarade ungefär 20% att de vill flytta på grund av kriminaliteten. Jämfört med Bromma och innerstan där bara 2% vill flytta av samma skäl. Det är rätt så stora skillnader. Men som vi ska se snart i Mäklarsamfundets rapport så är de här siffrorna, de kanske inte spelar så stor roll.
Jag måste bara säga innan jag går in på det. Det som chockerar mig med de här två siffrorna är inte skillnaden 20 mot 2. Det som chockerar mig är att det bara är 20% som vill flytta från Järvaområdet.
På grund av otryggheten, brottsligheten.
Ja, jo, precis.
Man kan ju vilja flytta av andra skäl också.
Absolut, men det förvånar mig att inte mer än 20% som vill flytta på grund av brottsligheten. Det är väl, tror jag, den primära anledningen till att vilja kanske flytta därifrån.
Den primära anledningen till att flytta därifrån är väl att alla innerst inne är Östermalmsbor.
Ja, vi ska se om vi kommer till det ämnet den här veckan. Det blir nästa vecka. Eventuellt
precis, vi får se. Okej, Mäklarsamfundets rapport ska vi ta nu. Där vi kanske kan lära oss lite mera. För det var då det som föranledde den här artikeln i Svenskan. Vi kommer att länka den under relevanta länkar till det här avsnittet. Några uppenbara grejer som bekräftas. Som man redan vet innan man har läst rapporten. Men som man får bekräftat när man läser den. Och några oväntade slutsatser. Till att börja med, ett tryggt område är den viktigaste egenskapen när man väljer vart man ska flytta. Och det går faktiskt före till exempel att den bostadsrättsförening man flyttar till ska ha en god ekonomi. Eller tillgång till grönområden. Eller tillgång till butiker. Eller energieffektivitet. Eller stor trädgård. Eller bra kollektivtrafik. Så det går alltså före alla de här klassiska grejerna som man brukade titta på förut. Så nu är det tryggt område som är nummer ett. Jag har ju inte statistiken från hur det var på 80-talet innan det nya Sverige introducerades. Men inte fan var det väl så att folk satt och tittade på var det begått viks brott och skjutningar. Utan då var det ju de här andra livskvalitetsgrejerna som var viktiga. Men nu har det seglat upp en ny faktor som man behöver ta hänsyn till.
Anekdotiskt så frågade en kollega som är från Polen. Och det är ju en person så att säga. Men där finns inte den här faktorn. Alltså det spelar ingen roll. Inga områden är otrygga i princip.
Ja, jag tror du menade att inga områden var trygga. Mm. De har ju inte den svenska polisen.
Polen är som Sverige på 80-talet helt enkelt. Det låter ju betryggande. Men en till sak som är lustigt här, Oskar, är att bra kollektivtrafik nu för tiden då kanske är invers korrelerat med den här känslan på trygghet. Ja. Så att, det är en sån som verkligen har gått åt helt andra hållet.
Fråga, i det här i undersökningen, vilka är det som har tillfrågats och hur mäter man det där? För jag känner att det måste finnas någon slags effekt av vilka är det som driver förflyttningar. Alltså vilka är det som flyttar? Vart i livet är man? Och om man tittar på...
Det är en webbpanel på 2000 personer som ska vara representativa för svensk demografi.
Typ. Okay.
Det var vad som stod, men jag har inte kollat på urvalet.
Nej. Men en relevant faktor som också till exempel förklarar varför priskänsligheten kan vara stor, det är att de som är förmodligen mest flyttbenägna, som är alltså villiga att öppna plånboken för att flytta. Om man bara tänker, vad är det för typ av demografi på dem? Jo, det är folk som har pengar. Man har möjlighet att flytta. Man har ambitioner, man vill flytta. Man kanske ligger någonstans i en tidpunkt i livet där man har en anledning att flytta. Till exempel att man bildar familj. Alltså den demografin, den gruppen människor kommer förmodligen ha starkare preferenser på trygghet än andra grupper människor som där det är egalt. Och om de har högre möjlighet att öppna plånboken så kommer deras preferenser att väga tyngre på bostadsmarknaden. Jag bara tänker, utan att ha sett på vilka 2000 som svarat och hur man kan fördela upp de här svaren på olika sätt, så kan jag tänka mig att samhället är inte homogent i de här avseendena, utan att det finns vissa grupper människor som påverkar statistiken ganska avsevärt. Och till exempel då nyblivna barnfamiljer med stora plånböcker och hög preferens för inte bara den trygghet som är att ingen skjuter, utan också på något sätt vilka skolor det är. Nu sa du att rapporten hade rensat för andra faktorer, då frågan vilka faktorer man rensar för, men ja, jag vill påpeka att det kan vara så att vissa har extremt höga preferenser.
Det kanske nu man också kollar på. Diskuterar, man skulle kunna säga att du är inne och diskuterar priselasticiteten på trygghet i grund och botten. Och priselasticitet är ju någonting som mekanistiskt mäts på marginalen, så att säga. Du kan mäta den över en hel population, över ett helt register från 0 till 100% i en skala. Men generellt sett så är det ju en marginaleffekt. Och framförallt när det gäller bostadsvärderingar så är det ju också ofta en marginaleffekt som man mäter. Så du kan nog ha rätt i att, beroende på hur man gjort de här studierna, så är det så att du har en initial för det brukar ofta te sig som trappskalor nästan, så att säga. Så du har en initial kohort som har möjlighet att flytta, och de är mer priskänsliga, och sen ju längre ner i skalan du kommer så kommer du ner till människor som kanske vill flytta men inte har möjligheten. Så om du tittar på utfallsbaserad data så kan den bli delvis missvisande. Ja. Men här har man väl mer snarare frågat om eller åsikter, och då är det kanske inte riktigt samma felkälla.
Sant, det är en god poäng. Det här är i alla fall ett väldigt potentiellt intressant forskningsområde om det är någon som ska skriva en uppsats eller liknande. Kolla priselasticiteten på det här och jämför faktiskt data med enkätdata och dela upp grupperna och liksom gräv djupare i det här, för det finns nog väldigt mycket intressant att titta på.
Ja, vi ska faktiskt komma in lite på det nu. Där Mäklarsamfundet anklagar Svensson för att vara full av skit, som man säger på amerikanska. Och de tycker sig se i data att de skriver: i medieintervjuer med boende som drabbats av våldsdåd, sprängningar och liknande är en vanlig kommentar att man har fått nog och tänker flytta nu. I vilken utsträckning det faktiskt görs vet vi inte. Vår undersökning visar att ökad trygghet är ytterligare ett skäl att flytta, men sällan det huvudsakliga. Slutcitat. Och det här är ju intressant. Man följer upp det med att skriva följande. När hushåll med flyttintention ställs inför hårda prioriteringar, som till exempel mellan boendeekonomi och trygghet, ser vi trots allt en önskan om lägre boendekostnader och familjebehov generellt går före trygghetsfrågan. Slutcitat. Så att det verkar vara en grej som man anger i undersökningar, men som man sen inte agerar efter lika mycket som rent ekonomiska faktorer.
Det här är intressant, för det säger ju att det finns en preferens för att yttra sig om trygghet. Så det har blivit ett värdeord som är positivt laddat, att man eftersträvar trygghet. Det är min tolkning av det. Om det är så att man oftare säger att man agerar på det sättet än man faktiskt agerar på det sättet.
En annan observation. Ni ska få gissa. Det här kommer ni aldrig kunna gissa. Vilket av könen tror ni är mer flyttsugna i ett otryggt område?
Jag tror att det är männen. Och då använder jag logiken i att de tjänar mera pengar. Och därför är de mer bemedlade och kan flytta enklare.
Ja, nej, det var nästan rätt, fast det var fel. Det är ju såklart kvinnorna som är mer trygghetskänsliga, eller i alla fall säger att de är mer trygghetskänsliga och är då mer benägna att vilja flytta.
Jag tycker det verkar logiskt.
Okej, jag vill citera en till passage ur rapporten då. Trots händelseutvecklingen syns inga tecken i rapporten på att trygghetsflyttandet kommer att öka markant i närtid. Tryggheten är förvisso den dominerande preferensen vid en eventuell flytt, men det är fortfarande primärt livshändelser som driver flytt. Samtidigt har kraften i den här preferensen visat sig i hur snabbt det seglat upp som högprioriterat för bostadskonsumenterna. Skulle den negativa utvecklingen med våldsdåd och kriminalitet fortsätta en längre tid, ökar också sannolikheten att flyttare drivna av trygghetsfrågor ökar. Slutcitat. Så här försöker man väl då hedga lite i att man först kallar Svensson för full av skit och sen öppnar för att okej, det här kanske blir en grej framöver om vi fortsätter se hög kriminalitet permanent. Jag vet inte, här får man lite gå till sig själv och utgå från sig själv för att kunna dra slutsatser om vad som stämmer i de här undersökningarna. Alltså om någon hade tryckt den här undersökningen i mitt ansikte och bett mig svara på frågorna, då hade jag också såklart svarat att jag tycker att trygghet är viktigt i ett bostadsområde. Men sen när man faktiskt tittar på att flytta, hur många tiotusentals kronor i ökade månadskostnader är det värt att få lite färre skjutningar? Dina barn kommer ju ändå bli förnedringsstrånade av gäng som åker tunnelbana till ditt rika område.
Jag undrar också, vad är radien på tolerans för otrygghet? För det finns ju stadsdelar som är rimligt trygga i ett kvarter som är otrygga i ett annat kvarter. Och på något sätt, det skulle vara intressant att se när man säger att skjutningar påverkar. Hur långt påverkar de och vilka geografiska barriärer påverkar det? Kan man tänka sig att folk ignorerar eller nedprioriterar den här sagda trygghetsflytten och säger att jo, men det är lugnt för det är på andra sidan järnvägen eller på andra sidan bron?
Alltså jag tror att trygghet, och framförallt trygghet som ett proxy för värde, är en väldigt subjektiv sak, och det handlar om upplevd trygghet. Om man ska vara väldigt krass, så är det ju inte så att de flesta går omkring och behöver vara oroliga för att bli skjutna. Vi spelar in det här den 7 maj. Och igår så var det en skjutning på Söder i Stockholm. Och som Oskar var inne på, så kan det finnas sådana här 3-5% värdejusteringar. Baserat på en unik händelse som kan ligga kvar i 6 månader. Det är ju inte baserat på en faktiskt ökad otrygghet. Det är inte statistiskt mer sannolikt att du blir skjuten eller att dina barn blir våldsrånade på Söder idag jämfört med igår. Utan det är ju helt och hållet en upplevd fråga. Så att det är det som gör att jag tror att det är väldigt svårt att mäta om man ska korrelera det till någon form av faktiskt objektivt mått på otrygghet. Utan här handlar det om den upplevda otryggheten. Och det är där jag absolut också kan förstå varför kvinnorna då blir påverkade mer. För de upplever otrygghet i större grad. Det har de gjort i massa olika mätningar. Som inte bara har att göra med det här. Och på förekommande anledning. Så att, jag tror att det är extremt svårt. Det blir en väldigt psykologisk fråga att gå in och börja försöka kvantifiera någon sån radie.
Mm. Och du är inne på något jätteviktigt också, det att det är proxy för värde på något sätt. De siffrorna som Mäklarsamfundet pratar om var ju rensade då. Men om man inte rensar siffrorna för korrelation med andra faktorer så kommer man ju se en ännu större skillnad mellan olika områden. Och i verkligheten så är det den skillnaden som folk agerar efter. Där tryggheten, det är någonting som korrelerar med många andra faktorer. Så att ett tryggt område kommer också ha mycket annat som många efterfrågar, vilket är anledningen till varför folk med inneboende god trygghet flyttar dit och som också liksom bidrar till den liksom ändrade förutsättningen och ekonomin i området och så vidare. Så att alla de här faktorerna samvarierar ju i någon grad. Då är ju frågan, vad är det man egentligen är ute efter? Och tryggheten kanske då är en proxy. Så att man säger att man letar efter trygghet, så betyder det väldigt mycket mer än den här brottsrelaterade tryggheten. Kanske.
Absolut. Och någonting som man nog också ska bara göra en distinktion emellan här är ju flyttbenägenheten och så att säga uppskattningen av värdet av ett visst hus i ett visst område. Min poäng är den att jag håller med om att, eller jag kan tänka mig att tröskeln för att faktiskt flytta på grund av otryggheten, den är nog i praktiken väldigt låg. Men väldigt många människor flyttar ju för att de behöver flytta.
Och jag tror att du menar hög, eller?
Nej, tröskel. Ja, förlåt. Tröskeln är väldigt hög, precis. Men när folk väl ska flytta, det kan ju höra om att många... Man går igenom livscykeln helt enkelt, man ska få barn och kanske behöver skaffa hus. Då kommer ju folk titta kanske på den här typen av kartorna och se var tryggheten är högre eller lägre. Och då handlar det inte om människor som har upplevt otrygghet. Utan då blir det någon form av föreställd otrygghet som kanske då i större utsträckning är baserad på data. Så att, jag tror att det går att göra mycket bättre analyser och det kommer att slå egentligen hårdare när man tittar på var människor väljer att bo snarare än huruvida människor väljer att flytta någonstans ifrån.
Mm, okej. Okay. En sista poäng från Mäklarsamfundet där de återigen då anklagar Svensson för att vara full av skit. De noterar, intressant nog, att otrygghet främst är koncentrerat till storstäderna. Det är där det sker mycket kriminalitet och skjutningar och brott. Men flyttströmmarna i Sverige idag går främst från glesbygd till storstäder. Och det är ju konstigt ifall folk verkligen menar allvar med att tryggheten är den viktigaste faktorn när man väljer var man ska bo någonstans. Att urbaniseringen fortsätter, vilket den ju inte borde göra. Där man, för det som de facto sker i Sverige är att man flyttar från trygga ställen till mindre trygga ställen. Och det, så borde det ju inte vara om folk faktiskt värdesätter tryggheten så mycket. Om det här mönstret skulle reverseras och vi skulle se utflyttningar från större städer som då drivs av en önskan att uppfylla trygghetspreferensen, så spekulerar de att det sannolikt skulle gynna såna här glesbygdskommuner med starka arbetsmarknader, till exempel Skellefteå, Boden, Karlskrona och Mariestad. Kan ni se en framtid där folk liksom börjar flytta ut från Södermalm, där det skett skjutningar, och bosätter sig i Boden istället, tar ett jobb där?
Ja, är det korta svaret.
Absolut, vi ser ju redan den trenden när det gäller utrymme så att säga. Många flyttar ut till landsbygden eller till mindre städer, bort från Stockholm, bort från storstäderna, för att få mer utrymme, kunna få ett större hus, slippa bo i en liten sardinburk. Och det här är väl bara ännu en sak som skulle kunna få den trenden att öka. Jag tror att, eller det här är kanske en personlig anekdot eller åsikt, men det som skulle hindra mig från att flytta någon annanstans än Stockholm är skolor. Att jag tror att P-grupperna i skolor utanför Stockholm, eller liksom långt utanför Stockholm, de är så pass dåliga att det kommer att påverka på mina barn.
Och kan vi få en kommentar till det här, Simon? Att om man befinner sig långt ifrån Stockholm så är man så pass dålig att det kommer påverka Henriks barn negativt.
Ja. Stockholmare.
Ja, skickat rakt från Norrland.
Ja. Ja. Nej, men, och, men om det nu är så att, jag tror barnen är en jätteviktig faktor för hur och var man väljer att flytta. Men om det nu är så att mina barn kommer att, eller jag kanske upplever och föreställer mig en enorm otrygghet för mina barn. Ja, då kanske det väger över den här sämre peer-gruppen som jag har identifierat utanför Stockholm. Så att det kanske gör att det väger över. Det kan finnas också sådana här tröskeleffekter som gör att helt plötsligt så vänder strömmarna. Och då är det också så att ju fler stockholmare som flyttar från Stockholm, ju bättre blir P-grupperna utanför Stockholm då helt enkelt.
Människosynen av stockholmare också. Jag tänker mig bara liksom så här utbussade stockholmare som ska kolonisera de här stackars välfungerande skolorna.
De var ju inte välfungerande, de hade inga stockholmare. Brats.
Nej. Men jag tänker en seriös annan kommentar som jag bara slås av, det är att urbanisering som megatrend, det här är väl förmodligen ingenting unikt eller nytt. Alltså urbanisering i sig bör driva bland annat brottslighet. Det är en av nedsidorna med att många människor samlas på en plats, så ökar kriminaliteten som en konsekvens av det. Det finns också fler faktorer som påverkar såklart, men att då, givet det, så borde urbanisering som megatrend ha motrörelser som förmodligen har sett likadant ut i historien. Hälsa och välmående är en annan sån sak, och kvadratmeter per person är en annan sån sak. Alltså att ju mer det urbaniseras, desto mer finns det anledningar att avurbanisera. Sen är frågan vilka faktorer som väger tyngst, när och så vidare, och hur totalen ser ut. Men ni förstår vad jag menar, att det här är förmodligen det finns förmodligen någon slags naturlag som säger att det kommer att bli otryggare i de befolkningscentrum som tidigare haft liksom en stark inflyttning. Och det är en av konsekvenserna. Och vid någon viss punkt, när man till exempel kanske inte har samma ekonomiska fördelar av det, eller när otryggheten når ett visst kritiskt värde eller något annat, så kan det rent liksom filosofiskt spekulativt, så kan det finnas tillräckligt med anledningar för att vända en sån utveckling. Och det är det som är, ja, folk kan flytta från söder till Boden. Jag kan se det hända, och det skulle man kunna sett för 2000 år sedan också.
Jag tror att någonting, om man vill ha någon form av svar på det här, så tror jag man kan titta lite grann på andra. Nu är inte Stockholm en storstad i den bemärkelsen, men andra stora städer runt om i Europa. Tittar vi på Berlin och Paris och London, Novin, så där har man ju inte sett den här vändningen av urbaniseringen riktigt. Utan det som sker är just den här större segregeringen egentligen. Där man skapar enklaver som blir mer säkra, där otryggheten helt enkelt är lägre. Och jag tror att man eventuellt kommer se en större segregering i staden. Kanske är det så att de som är någon form av mellansegment, det är de som flyttar. Och kvar i stan blir bara de superrika och de superfattiga. Så att eventuellt man kommer se en sån typ av segregering, att alla medelsvensson flyttar till Boden.
Men urbaniseringen borde ju driva, på samma sätt som urbaniseringen driver till exempel att det blir många singelhushåll och att det föds färre barn till exempel, så borde ju också urbaniseringen driva utflyttade Södermalmsbor som köper fina bostäder en bit utanför Boden till exempel. Alltså det är en effekt av urbaniseringen, även om helhetstrenden inte är att urbaniseringen vänder, så är en biprodukt av urbaniseringen både otrygghet, men också att det finns en viss del av populationen som kommer segregera sig även utanför de urbaniserade zonerna. Men även inom, som du är inne på, det kommer förmodligen också att bli zoner i högre utsträckning.
Absolut, så är det säkert. Men så har det nog förmodligen alltid varit, bara att nettot har varit ett inflyttande, utan det blir mera.
Just det, precis.
Vissa typer av människor kommer att flytta till olika ställen. Men, och det hade vi eventuellt tänkt prata om idag, men jag tror att vi kommer få vänta med det. Men vi har också ett svar på den frågan, varför jag vill bo i Stockholm och inte i Boden.
Ja, där har ni en cliffhanger till nästa gång, kära läsare. Vi ska nu runda av för den här veckan och avsluta med att säga att krig är fred.
Frihet är slaveri.
Och skott är gott.